Den farliga extremhettan har slagit till igen på alla kontinenter. Från Mekka rapporterades mer än 1000 döda under pilgrimsfärden när temperaturerna steg till över 50 grader. I Turkiet och Grekland har turister dött och försvunnit i mer än 40 graders hetta och skogs- och markbränder härjar ren. Här i Finland är det nu värmebölja och meteorologen varnar för tryckande hetta. Det känns som att vi varje sommar säger att nu blir den här sommaren ännu hetare än den förra och vi kommer att slå nya värmerekord. Erik Källström, blir det nya värmerekord den här sommaren?
Ja, det kan man tänka sig att det blir säkert på något ställe. Sen vet man inte exakt hur det blir här i Finland och Sverige och Norden. Det beror väldigt mycket på vilket väder vi får under sommaren. Men om det blir någon längre period med högtrycksdominerat väder så är det mycket möjligt att vi får nya värmerekord. Och vi har ju alltså en allmänt ökad sannolikhet kan man säga för värmerekord på grund av den globala uppvärmningen.
Mm. Ja, blir somrarna bara hetare också hos oss? Och hur hett kan det egentligen bli? Och hur ska vi skydda oss mot extremväder som följer med klimatförändringen? Det undrar jag, Ami Lassila, i nyhetspodden idag. Och för att svara på de här frågorna har jag med mig Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI i Sverige. Hej och välkommen.
Tack så mycket. Hej.
Det är alltså svårhetta på många håll i världen. Det var det redan i maj. Och maj var varmare än normalt. Faktiskt den varmaste någonsin globalt, rapporterar EUs klimattjänst Copernicus. Hur ser situationen ut globalt nu när vi närmar oss slutet av juni, Erik?
Jo, men det är ju fortfarande varmt och även juni har varit en väldigt varm månad och vi har haft nya rapporter under månaden om värmerekord på egentligen alla kontinenter mer eller mindre. Det har varit nya värmerekord och värmeböljor i Australien, Nya Zeeland och USA och hela Centralamerika och Sydamerika också i stora områden. Och sen i inledningen här hörde vi också om Medelhavsområdet och Västra Asien, Mellanöstern och så vidare. Det har varit många, många ställen med värmerekord på. Och även nu då i dagarna här tittar man på temperaturkartor och sånt så ser man att det är varmt på många håll. Till exempel i Europa men även i delar av Ryssland och borta i Alaska och USA och så vidare. Så det är väldigt många områden det är varmt. Och vi har också stora områden där havet är varmare än normalt och det kan ju också bidra då till att hålla upp temperaturerna.
De här jättehöga temperaturerna som till exempel rapporteras från Delhi i Indien och Mekka i Saudiarabien på över 50 grader. Jag undrar, hur varmt kan det egentligen bli på platser där människor faktiskt lever just nu?
Ja, alltså det är svårt att säga någon exakt siffra där, men vi har ju redan sett som du säger precis då temperaturer på över 50 grader på en del ställen och det är ju någonting som vi väntar oss kan komma att bli än vanligare i de områdena. Och de områdena som vi pratar om nu då, det är ju sådana områden där det är framförallt att det kan bli väldigt torrt också. När det är torrt så kan värmen stiga väldigt, väldigt mycket. Om det är mer fuktigt så får man inte riktigt lika höga temperaturer. Men då blir det andra problem istället som är kopplade då till att när det är både varmt och fuktigt så ställer det också till det för ja, den upplevda situationen. Och det påverkar kroppen väldigt mycket också när man då inte kan svettas och göra sig av med värme i den utsträckningen eftersom det är väldigt fuktigt. Så att, men exakt hur höga temperaturerna kan komma att bli, det är svårt att säga. Men vi har ju som sagt redan haft mätningar och observationer på en bit över 50 och det kommer att kunna stiga ytterligare något kan jag tänka mig.
Vi upplever då värmerekord efter värmerekord och meteorologiska institutet här i Finland, statistiken här, visar att Finland värms upp snabbare än det globala genomsnittet. Varför värms just Finland upp snabbare?
Ja, det är väl så här att egentligen så kan man säga att egentligen alla landområden värms faktiskt mer än havsområdena och det betyder ju att egentligen mer eller mindre alla länder har faktiskt de förhållanden att det värms snabbare än det globala genomsnittet. Så det är den ena delen. Men sen dessutom då för Finlands del och för Skandinavien och Nordens del så är det ju så också att vi har ju, om man tittar lite mer på vinterhalvåret så har vi mycket snö här uppe och snö och is. Och just när snö och is försvinner då får man en förstärkning av det hela. Den här vita ytan som reflekterar solljus effektivt tillbaka mot rymden. Den försvinner ju då och det betyder att mer av solstrålningen som kommer in kan tas upp i systemet och bidrar till en kraftigare uppvärmning. Så just vinterhalvåret och kanske framförallt i de delarna av vinterhalvåret när snön och isen försvinner, det vill säga på hösten och på våren, då kan man få en väldigt kraftig uppvärmning. Så det är någonting vi ser och det bidrar då till att uppvärmningstakten i Finland och i Skandinavien är större än vad den är på många andra ställen globalt sett.
Mm. Sommaren för två år sedan, 2022, vi minns den som den värsta rekordsommaren hittills. Då dog 61 000 människor i förtid i Europa och värmen bidrog väldigt starkt till att de dog. Det här berättar en studie gjord av Barcelona Institute for Global Health. Nu har vi då sett att människor dör av hettan i förtid. Kommer det här att bli ännu vanligare i Europa? Kan man säga det här ännu?
Ja, att det blir så varmt kommer definitivt fortsätta att bli vanligare. Vi har redan sett en ökad intensitet, alltså högre temperaturer i de här värmeböljorna som vi drabbas av i Europa. Och det är inte bara, eller det är framförallt nere i Sydeuropa kan man säga, Medelhavsområdet, där det blir så väldigt, väldigt varmt. Men vi ser också även i Centraleuropa att temperaturerna går upp. Och även ibland här uppe i Skandinavien att vi får väldigt höga temperaturer. Vi hade också sommaren 2018 här uppe i stora delar av Norden som var väldigt, väldigt varm under mycket lång tid. Sen får vi inte riktigt lika höga temperaturer här uppe hos oss som man får nere i Sydeuropa. Men å andra sidan är vi kanske inte riktigt lika vana vid hettan heller. Så att, ja, vi kommer att se mer av den typen av situationer. Man kan också säga att det här som jag sa innan om snösäsongen, att vi får ju en allt kortare snösäsong. Och det betyder ju att det på våren tidigare torkar upp och när man då får högtrycksväder redan i maj till exempel, då kan man få en mycket högre temperatur på våren och så att säsongen blir också längre. Så att det är både att det blir varmare under själva sommaren men också att sommarsäsongen med risk för de här höga temperaturerna blir längre på så sätt.
Vi pratar lite redan om de här extremtemperaturerna i Indien och i de områdena. Jag funderar att det måste vara ännu värre där människor är fattiga och inte har tillgång till luftkonditionering och rent vatten och de drabbas väldigt hårt redan. Du sa att temperaturerna kan komma att stiga också i de här områdena. Hur mycket värre blir det för de här människorna där?
Det blir definitivt svårare och mer problematiskt. Sen kan man ju, ska man ju också ha klart för sig att i många av de länderna och områdena, de är ju väsentligt mycket mer anpassade för hög temperatur redan idag jämfört med hur vi har det. Så att man är mer van vid att skydda sig. Men till exempel skolor är stängda kanske i flera veckor och sånt när man har de här värsta värmeböljorna. Och det är ju någonting som är extra problematiskt då i länder där man mer allmänna problem också. Jag tänker också med utbildningsnivå och så vidare. Det drabbar ju folk väldigt, väldigt hårt då.
Mm. I kampen mot klimatkrisen har målet länge varit att hindra uppvärmningen från att stiga över det här magiska 1,5 grader. Men nu har vi överskridit det här. Är det någon sorts vändpunkt vi märker nu? Vad har det här 1,5 grader sträcket för betydelse?
Det är fortfarande så att 1,5 grad, det är en viktig nivå så tillvida att man ser att väldigt många av de här negativa effekterna som följer med den globala uppvärmningen, de blir värre gradvis och därför har man pratat om att vi ska hålla temperaturökningen helst under 2 grader och gärna helst så långt ner som möjligt då, helst mot 1,5 grad. Så att varje så att säga, tiondel det globala medelvärdet ökar desto mer av de här värmeböljorna till exempel kommer vi att se och mer av de här negativa effekterna. Så det är därför de här temperaturmålen som finns i Parisavtalet till exempel, de är så pass viktiga att hålla och jobba mot och sträva mot. Och även om vi kanske då kommer att gå mot ett tillfälligt överskridande så är det fortfarande viktigt att på sikt försöka att arbeta för att få ner utsläppen och kanske komma tillbaka till de nivåerna igen på sikt.
Trots att värmen nu finns överallt så fortsätter vi att flyga till den heta södern här från Norden precis som tidigare. Och där kan vi kanske inte alltid leva som vi borde när det är hett. Jag menar vila de hetaste timmarna, inte anstränga sig med klätteräventyr eller ligga timme efter timme i solen. Hur bra handskas vi med värmen? Vad är det man kan och borde göra?
Man bör ju tänka sig för så att man inte, framförallt kanske inte är ute på dagarna när det är som allra varmast. Så man bör ju hålla sig inomhus eller åtminstone i skuggan under de varmaste timmarna. Och sen när det gäller våra hus till exempel så måste man ju arbeta med att vädra dem helt enkelt. Se till att man håller ner värmen så mycket som möjligt. Och, så det gäller att försöka hålla sig så sval som möjligt helt enkelt. Och att inte utsätta sig för den här värsta värmen. För det kan gå väldigt fort med att man drabbas av värmeslag till exempel.
Som du nämnde så länder som har haft svår hetta länge, där vet man det här och man har gjort olika saker för att skydda sig mot värmen. Själv har jag till exempel i Spanien sett sådana här stora segel som spänns över gatorna för att skapa skugga och grönväggar mitt i stan, vattensprutor med svalkande dimma där du går fram eller helt enkelt svala utrymmen dit man kan ta sin tillflykt under de heta dagarna. hur borde vi tänka med stadsplaneringen här i Norden för att förbereda oss på det som komma skall?
Jag tror att det finns jättemycket som vi kan lära oss där och verkligen vara ödmjuka i att andra vet det här mycket bättre än vi. För de är vana vid det och har redan levt länge med riktig hetta och värme. Och precis som du nämner här med alltså skugga och sånt är väldigt viktigt. Och att ha träd och mera gröna områden i städerna eller träd som då skuggar åtminstone gatumiljön men även kanske husen i någon utsträckning, det kan nog vara... kan nog vara jättebra och det är väl sånt som det finns risk med det nu när man idag då ganska snabbt förtätar många städer när befolkningen ökar och man måste hitta någon plats att bygga nya hus. Att man kanske inte tar riktigt den hänsynen till de bitarna som man borde göra på något sätt. Mm. Sen kan man ju också titta på själva husen som sådana också. I Norden är vi ju vana, vi har ju bra och väl isolerade hus och de är mycket byggda för att klara kyla och vårt kalla klimat som vi har där uppe. Men det är ju inte helt säkert då att de är optimala när det gäller att kunna vädra ur och hålla ner temperaturen i. Men, så det är väl också någonting man måste tänka på. Att man kanske inte får ha för mycket fönster mot solen på dagen nu, som inte går att täcka för eller där man inte kan skydda sig med någon slags skugga på något sätt.
Mm. Det låter ju ändå som någorlunda enkla knep det här. Men hur väl förberedda är vi på riktigt här i Norden på det här som klimatförändringen åstadkommer?
Det jobbas ju mycket med just det som vi kallar för klimatanpassning, det vill säga hur man då tittar på och försöker anpassa samhället till de här förändringarna som vi ser. Och det är väl helt klart så att samhället är ju inte riktigt anpassat kanske ens till det klimatet som vi har haft i alla de här sammanhangen. Så det finns ju byggnader och städer där man inte har tänkt på det här i tillräcklig utsträckning, så där måste man göra mer. Å andra sidan kan man ju säga att det görs ju mycket arbete också. Och nu vet jag inte hur det ser ut just i Finland, men här i Sverige till exempel så arbetar man ju mycket då med just värmeböljor. Man försöker att få upp någon slags medvetenhet om dem och att man också har handlingsplaner för hur man ska hantera det här. Och det kan vara till exempel på äldreboenden, men det kan också vara på förskolor. När man då har små barn och äldre är ofta mer kanske utsatta och mer känsliga för värmen till exempel. Så att man har, det finns ju en del planer, åtgärder och sånt som man kan göra och ta till. Men jag tänker att där borde man väl antagligen jobba ännu mer med de bitarna så att man förbereder sig än bättre så att säga.
Med klimatförändringen följer då inte bara den här extrema hettan utan extremväder överlag med svåra översvämningar. Det har vi ju sett upprepade gånger till exempel i Tyskland. Och där har man redan byggt om en del med tanke på de här översvämningarna som återkommer på något sätt år efter år. Både i Sverige och Finland har myndigheterna gjort broschyrer med rubriken Förbered dig på översvämning. Det här är någonting som vi alla kan läsa på nätet. Det här visste jag faktiskt inte förrän jag började förbereda den här podden. Ska vi alltså nu förbereda oss på svåra översvämningar i Norden?
Ja, det ska vi definitivt göra och det är ju någonting som vi faktiskt är ganska vana vid. Vi har ju ett klimat med periodvis mycket nederbörd och blöta perioder, inte minst under vinterhalvåret, men även i form av kraftiga skyfall på somrarna. Så det är ju någonting som vi redan ser mycket av och har sett under lång tid tillbaka i historien. Så att där är vi väl redan ganska vana vid det, men sen kan man också säga återigen då, så har vi också byggt samhällen som kanske inte är helt anpassade för att ta hand om stora vattenmängder eller fördröja stora vattenmängder så att det hinner liksom rinna undan innan det blir stor skada någonstans. Så att, här finns ju också ett väldigt stort klimatanpassningsarbete som behöver göras. Och där, i någon mån så kan ju de här klimatanpassningsåtgärderna faktiskt bidra till att göra situationen bättre både för värmesituationen och värmeböljorna och också för vattenproblematiken. Så att om man har mycket, till skillnad från att ha en stad med väldigt mycket hårdgjorda ytor som då både blir varm och där det är risk för stora översvämningar, så kanske man i en stad där man har större grönytor och möjligheter till att ha träd som skuggar också har möjlighet att låta vatten tas om hand innan det så att säga ställer till med skada på fastigheter och sånt. Så att om man planerar sina städer på ett bra sätt och försöker att tänka på de här sakerna så kan man de vinner mycket och liksom slå två flugor i en smäll, så att säga.
Mm, där var lite utmaningar för de här stadsplanerarna. Innan vi slutar kan jag inte låta bli att fråga om det här med förra vintern. Åtminstone här i Finland så började den tidigt. Den var kallare än vanligt enligt Meteorologiska institutet här. Och det snöade 25 cent i Finland i slutet av april. Vad är det här nu då? Vad handlar det här om?
Ja, men det här handlar ju typiskt om väder och att vi har det kallt på vintrarna och att det snöar mycket i Finland och i Skandinavien, det är ju inte någonting som alls är ovanligt på något sätt. Så att det förekommer stora variationer mellan milda vintrar och kalla vintrar, det har det ju gjort historiskt också. Men tittar vi nu på den vintern som var, så ja, den började tidigt och den var kall också kan man säga. Samtidigt så har vi kikat på det här lite grann lite mer och tittat då på tidigare kalla vintrar och man har gjort en studie på det här också och konstaterat att den globala uppvärmningen har ändå bidragit till att vintern faktiskt inte blev så kall som den skulle ha varit annars så att säga. Mm-hmm. Så att även om det var jättekallt och väldigt många minusgrader i stora delar av Finland under till exempel framförallt i början på januari där och så, den köldknäppen så att säga, den var inte så pass djup och besvärlig som den skulle ha varit om den hade inträffat för 100 år sedan till exempel. Att vi har stora vädervariationer med stora skillnader mellan varmt och kallt, det är någonting som vi har haft förut och det kommer det att vara även i framtiden. Så vi kommer att ha kalla perioder och vi måste vara förberedda på det också. Men samtidigt så måste vi vara förberedda på mer intensiva värmeböljor som vi har pratat om här nu då, men även skyfall. Och sen å andra sidan också då torka, att det faktiskt kan bli torrt under somrarna också till exempel.
Stort tack Erik Källström för den här analysen.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Micke Andersén köpte tekniken och jag heter Ami Lassila. Skaffa ett konto på arenan, favoritmarkera nyhetspodden och fortsätt lyssna.